Vi ber tillsammans. Tack för din stora nåd, Gud. Tack för att det är den vi lever i, står i, är i. Hur lätt det också är för oss att vilja bygga på våra egna prestationer eller på vårt eget förstånd. Gud, tar oss tillbaka till din nåd och till din kärlek. Att fastän vi inte ser vägen framåt, fastän framtiden är oviss, så lever vi i din nåd och i dig. Tack för att vi får påminnas om det den här stunden. Att det är sanningen om oss. Inte omständigheterna runt omkring. Utan sanningen om oss är att vi lever i dig. Och att det är du som har försonat oss med Gud Fadern. Att vägen är öppen och att vi får komma fram. Gud, det är sanningen om oss. Oavsett våra omständigheter, oavsett sjukdom, oavsett svaghet, så är sanningen om oss att vi lever i dig. Tack. I Jesu namn. Amen. Jag började predika förra gången vi hade gudstjänst, för 2 veckor sedan, ifrån Gamla testamentet. Och då visade jag tidslinjen för att visa vart vi är någonstans i Gamla testamentet. Och den kommer upp här igen. Hur Bibelns berättelse, det här är de stora dragen i Bibelns berättelse. Skapelsen, Noa, Babels torn, Abraham och Sara, Isak och Rebecka, Jakob och Esau, Josef, Mose, Josua. Så kommer en mängd domare. Och där har vi Rut också i den tiden. Och så talade jag om Samuel för 2 veckor sedan. Som lever i slutet av domartiden. Som domare och präst. Och det här är ju många hundra år. Det går snabbt att stolpa upp dem så här. Men det här är ju Israels historia under många hundra år. Bara mellan Josef och Mose är det minst 400 år. Så det är stundtals långa tidsspann här. Men Samuel lever i brytningstiden. Jag talade för 2 veckor sedan om när han var barn, hur han växte upp till att bli Guds tjänare som domare och som präst. Men när han blir äldre, då frågar folket efter en kung. De vill vara som de andra folken, säger de rätt ut. Vi vill vara som de andra folken, vi vill ha en kung över oss. Och Gud går med på detta. Så Samuel är med och smörjer den första kungen, Saul. Och han är kung under en period. Men sen blir David kung. Han kommer efter Saul. Och Davids son, Salomo, blir kung efter David. Och det är i Salomos tid vi ska landa nu i den här predikan. Och då är det så att David är den som så att säga befäster kungariket. Under hans tid, det är mycket konflikter i landet, bland folken där omkring. Men när det är David som gör Jerusalem till huvudstad, det är David som för Guds ark till Jerusalem, det som är den som de har burit med sig genom ökenvandringen, som är tecknet, liksom beviset på att Gud finns hos oss, den har han fört till Jerusalem. Och sen har han byggt sig ett ståtligt palats för att visa det är jag som är kung. Nu är vi minsann inte bara ett litet folk på vandring, utan nu är vi ett rike. Nu har vi liksom makt här. Och när David har byggt sitt eget palats, då slår det honom. Nej, men här bor jag i ett vackert hus. Men Gud då? Vart ska han bo någonstans? Han måste ju också få bo i något stort. Jag vill bygga ett tempel, säger David. Så vi ska bara först börja lite med, innan vi kommer in på Salomo. Vad Gud säger till David då. Och då är det är bara en kort stund så är vi i Andra Samuelsboken. När David är kung, han har befäst och liksom markerat Jerusalem är huvudstad, här har jag byggt mitt palats. Och så kommer han på, men Gud då? Han måste ju få bo någonstans. Och då är det hans rådgivare, profeten Natan. Han säger till David, ja, när han hör den här idén, gå och gör allt som ligger på ditt hjärta, för Herren är med dig, säger Natan. Men den natten kom Herrens ord till Natan. Jag är i andra Samuelsboken kapitel 7. Den natten kom Herrens ord till Natan. Gå och säg till min tjänare David, så säger Herren. Skulle du bygga mig ett hus att bo i? Jag har inte bott i något hus från den dagen jag förde Israels barn ut ur Egypten ända till idag, utan jag har flyttat omkring i ett tält, i ett tabernakel. Har jag någonsin där jag har flyttat omkring med alla Israels barn talat och sagt så till någon enda av Israels stammar, någon som jag har satt till heder för mitt folk Israel? Varför har ni inte byggt mig ett hus av cederträ? Nej, det har Gud aldrig sagt. Har jag någon gång sagt att ni ska bygga ett hus? Nej, jag trivs bra här i mitt tält, säger Gud. Jag trivs bra med att flytta runt. Det här huset, det är ingenting, det är inget jag behöver. Och så säger han istället till David, jag ska bygga ditt hus stort. Och då blir det en profetia inte om det fysiska huset, utan om hans kungaätt, om hans kungalinje som går ända till att det är Jesus som blir kung. Så utifrån Davids önskan, jag vill bygga ett hus till Herren, jag vill visa min tacksamhet och vördnad, och nu ska vi liksom ha här bestämt, här ska Gud bo. Så säger Gud, nej, 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 jag behöver inget hus. Men däremot ska jag befästa ditt hus, och din son ska få bygga ett hus åt mig. Och där kan vi både tolka in Jesus eller Davids fysiska son Salomo i den profetian. Så David får inte bygga något hus till Gud. Och Gud säger, jag behöver inget tempel. Jag behöver ingen byggnad. Och Paulus plockar upp den här tanken i Apostlagärningarna 17, vers 24-25. Han predikar för folket i Aten. Där har de många olika tempel, många olika altare, för de tillber många olika gudar. Och då när Paulus börjar sin predikan för folket i Aten, då säger han i Apostlagärningarna 17, vers 24. Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand. Han låter sig inte heller betjänas av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Gud behöver inte något. Han vill få ta emot oss, men han behöver inte något. Han behöver inte ett tempel. Han behöver inte att vi håller uppe saker eller gör saker, utan det är Gud som håller uppe oss. Det är Gud som håller uppe hela den här världen. Det är Gud som håller uppe våran tro. Ibland kan vi bli så här, åh nej, nu tror jag inte tillräckligt mycket. Som om det skulle påverka Gud. Gud i sig själv påverkas inte av om vi tror på honom eller inte. Om vi bygger stora monument till honom eller inte. Gud är den som upprätthåller allt på den här jorden. Han behöver ingenting. Det är han som ger liv och anda och allt åt oss. Men Salomo får ändå bygga det här templet till Gud. David fick inte, men Salomo får vidare uppgiften från sin pappa. Nu är det du som får bygga det här templet. Och det säger inte Gud någonting emot då. Och jag undrar om det är så. Gud behöver inte fysiska platser. Han är inte fysisk på det sättet som vi är. Men vi är fysiska. För oss betyder platser saker. Och vi har en kropp. Och för oss betyder kroppsliga saker någonting. Vi kan ju ibland i västvärlden och även i kyrkan tenderar vi att betona tanke och känsla väldigt mycket. Teori liksom. Att man ska förstå saker med huvudet. Eller att vi ska uppleva saker och känna saker här inne. Ibland är vi inte så kroppsliga, tänker jag, i våran kultur. Möjligtvis. Att vi är väldigt kroppsliga, att vi ser kroppen som en funktion som vi ska träna upp och, så att vi blir starka och ser snygga ut, eller att vi ska äta hälsosamt. Vi ser kroppen mest som ett skal liksom, som ska hålla upp oss ordentligt. Sådär. Men just det här med att vi är kropp och att vi är fysiska. Jag tyckte det märktes på nu under när vi fick komma tillbaka nu efter pandemin. Att det faktiskt betyder någonting att få komma till kyrkan. Vi är ju allihopa, eller de flesta av oss, vi vet Gud har varit med oss under hela pandemin. Han har varit hos oss när vi är hemma. Han är hos oss när vi är ute och promenerar i skogen. Han är inte begränsad, det tror inte vi. Precis som Gud själv säger i texten, jag behöver inget tempel. Jag behöver ingen särskilt hus. Men att det betyder något för oss att få komma hit eller till någon annan kyrka, att det faktiskt platsen kan betyda någonting för oss. Så att vara här i kyrkan har också en poäng. En poäng som går bortom om jag tänker att det är bra eller om jag känner att det är bra. Jag tror att själva grejen att jag förflyttar mig från min vanliga vardag till en plats som för mig betyder någonting som har med Gud att göra. Då är hela min kropp liksom, ja, men nu kommer jag inför Gud. Jag måste inte nödvändigtvis känna så mycket. Alltså, oh, jag känner att Gud är här. Ja, fast jag är här inför Gud. Min kropp sitter här på den här kyrkbänken. Mina händer lyfts i lovsången. Och om jag känner så väldigt mycket, det behöver inte betyda någonting. För jag uttrycker med hela min kropp, Gud, jag vill ha med dig att göra. Jag vill möta dig. Jag vill ta emot ifrån dig. Och därför så uttrycker jag det också med min kropp. Inte bara med min tanke eller med min känsla. Så det kan vara en viljehandling. Jag vill vara i Guds närhet. Alltså går jag till den här platsen som representerar Guds närhet. Sen vet jag att Gud kan möta mig var som helst. Men det är samma sak i mitt hem. Det kan vara bra att ha en plats som är min böneplats. Jag vet inte om ni är några som har den erfarenheten av att det är klart att jag kan stå och be när jag diskar eller när jag är ute i trädgården. Men det kan också vara bra att ha, ja, men när jag sätter mig i den här fåtöljen eller när jag sätter mig på den här stolen, det är min böneplats. Här liksom har jag det här fokuset, eller liksom, nu sätter jag mig inför Gud för att nu är det med dig jag vill vara, Gud. Det kan hjälpa också till i min bön. Att oavsett om jag känner så mycket eller jag kanske inte riktigt hittar orden för bönen, så kan det vara bra att ha, ja, fast nu går jag i alla fall och sätter mig här. Gud, du vet att här sitter jag för att jag vill vara med dig. Jag vet inte exakt vad jag vill säga precis nu. Eller ja, jag kanske inte känner av din närvaro precis nu, men här sätter jag mig för jag vill vara med dig. Så det kan vara en bra sätt att komma in i bönen. Om man har svårt i sin vardag att hitta orden, ja, men använd kroppen då också. Ja, nu sitter jag här i 5 minuter. Och nu sitter jag inför dig, Gud. På samma sätt med händerna. Just med bönen och med orden. Att ibland hittar vi inte orden. Ja, men då kan vi använda, Gud, jag vill ta emot från dig. Hålla fram mina händer. Det här är min bön just nu. Eller att jag sträcker upp mina händer. Att jag vill ha hjälp eller att det uttrycker tacksamhet. Jag kanske inte hittar orden för det precis nu. Men Gud, det här är min utsträckta hand till dig. Jag längtar efter dig. Så både platsen och att använda sin kropp kan vara betydelsefullt för oss. Även om vi vet, Gud är överallt. Jag behöver inte en särskild plats. Men för mig kan platsen ändå hjälpa mig att komma inför Gud. Och nu kommer vi till Salomo. Han får bygga detta väldiga tempel i Jerusalem. Och då är vi i första kungaboken. Och jag kommer läsa lite spridda verser. Det är ett långt stycke. När man predikar från Gamla testamentet så inser man att ja, man kan inte liksom läsa alltihop för att bara det skulle ta hela predikotiden. För jag kommer läsa citat från kapitel 5-9 om ni vill veta vart jag är någonstans i första kungaboken. Kapitel 5-9 beskriver tempelbygget. Och det tar 7 år att bygga templet. Och involverar en mängd arbetare, flera tusen arbetare som bygger detta väldiga tempel. Och så efter 7 år så är det då färdigbyggt och det är dags för invigning. Och då är det just den här arken som ska föras in i templet. Den här lådan som folket har burit runt på under ökenvandringen. Och sen har den stått på en plats i landet. Och nu så ska den liksom ställas i templet. Det är det som är tecknet för att nu inviger vi, här är Gud. Och då är jag i kapitel 8. Att de bär upp Herrens ark, de tågar in där, prästerna. Och så står det i vers 10. Men när prästerna gick ut ur helgedomen, de hade ställt in den och de gick ut, då uppfylldes Herrens hus av molnet, så att prästerna inte kunde stå och göra tjänst på grund av molnet, eftersom Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. Alltså Gud bekräftar för folket, ja, ni har byggt det här templet till min ära, och ja, jag vill uppfylla detta med min härlighet. Ja, det här ska vara en helig plats där ni kan möta mig. Men vi kommer direkt till den här paradoxen som jag redan har varit inne på. Salomo nämner den själv. För Herrens härlighet uppfyller hela templet, och så stiger Salomo fram och talar till folket. Och då säger han i vers 27: men kan verkligen Gud bo på jorden? Se, himlarna och himlarnas himmel rymmer dig inte. Hur mycket mindre då det hus som jag har byggt? Så vi lever liksom med den här paradoxen. De tycker det är så viktigt att vi bygger det här huset till Herrens ära och för Herren. Och Herren bekräftar det genom att fylla det med sin härlighet. Och samtidigt, ja men hur ska vi kunna bygga ett hus till Gud? Han som uppfyller allt. Så vi lever med både och. Ja, det finns en fysisk plats där vi möter Gud. Men nej, Gud är inte begränsad av en fysisk plats. Han som är så mycket större än vad vi kan förstå. Men Gud väljer att möta oss i det fysiska. På platser eller liksom genom att vi bara, nu sitter jag här Gud, eller nu sträcker jag mina händer mot dig. Så väljer Gud att möta oss. Så inget hus kan rymma Guds härlighet. Huset fylls av Guds härlighet, men det är inte begränsat av huset. Jesaja får ju möta Gud i en så otrolig vision, och då ropar änglarna, hela jorden är full av din härlighet. Så templet fylls av Guds härlighet, men det begränsas inte där, för hela jorden är full av Guds härlighet. Din vardag är full av Guds härlighet. Din promenadslinga, ditt arbete, din skola, din båttur. Alltså hela jorden är uppfylld av Guds härlighet. Så å ena sidan så kan vi upptäcka Gud och hans härlighet var som helst. Så vi har våran vardag, och vi har när vi kommer till kyrkan. Där är Gud. Vi har våra platser, men vi begränsar inte Gud till de här platserna. Och Salomo fortsätter ändå, trots att han just har sagt, vem kan rymma dig Gud? Ingen plats kan rymma det du är. Så fortsätter han här och sen och ber Gud. Men när vi vänder oss hit till den här platsen, alltså specifikt det här templet, hör våran bön, möt oss här på den här platsen i templet. Och det är en lång bön, nästan hela kapitel 8. Och Gud svarar på Salomos bön i kapitel 9, vers 3. Ja, jag har hört den bön och begäran som du har burit fram till mig, säger Herren. Detta hus som du har byggt har jag helgat för att där fästa mitt namn för evig tid. Mina ögon och mitt hjärta ska alltid vara där. Gud svarar ja. Ja, ni kommer möta mig här. Jag vill möta er. Men han fortsätter också, Gud. Om du vandrar inför mig, så som din far David, med ärligt hjärta och i uppriktighet, så att du följer det jag har sagt och håller fast vid det jag har föreskrivit, då ska jag låta din kungatron bestå. Men om ni vänder er bort och överger mig, då ska jag också vända mig bort från det här huset. Och det här tyckte jag var det spännande. Vi har den här platsen där människor vill, ja men Gud, vi vill möta dig här. Vi vill ha en fysisk plats där vi får möta dig. Så att vi förstår att du är här. Men, och Gud säger ja, jag vill möta er här. Men Gud förutser en risk. Det finns en risk att om vi har det här templet, då kanske ni börjar fokusera på templet och inte på mig. Alltså, och det är vad som händer i Israels historia. Ja, men vi har ju templet, börjar folket säga. Gud bor ju hos oss. Det spelar ingen roll hur just jag lever eller om just jag har kontakt med Gud, för vi har ju templet. Men Gud säger, ja, jag ska låta mitt namn vara stort här och ni ska få möta mig här. Men om ni vandrar med mig, det är då som jag kommer uppenbara mig för er i templet och finnas hos er. Det kan inte ersätta templet, alltså relationen med mig, att vandra med mig kan inte ersättas med att vi har ett tempel. Och där har vi den paradoxen igen. Ja visst, kom till kyrkan, ta del av gudstjänsten, och det räcker att bara komma, därför att med att du kommer så liksom uttrycker du, ja, jag vill ha med dig att göra. Men det kan inte ersättas med att också lära känna Gud och leva i honom var och en. Ja, men jag går ju på gudstjänst. Ja, men jag har ju si och så. Ja, men det är jättebra. Men det är första steget. Poängen är inte att komma till kyrkan för kyrkans skull. Poängen är att komma till kyrkan, säger Gud, för att jag vill lära känna dig. Det här kan få vara en plats där jag möter dig. På samma sätt som det kan vara hemma i din böneplats. Men poängen är, jag vill möta dig. Jag vill lära känna dig. Jag vill att du lär känna mig. Att du vandrar med mig, säger Gud. Att du lär dig vad jag har att säga. Att du lever i det jag har att säga, säger Gud. Så när templet blir en mötesplats med Gud själv, det är då det fyller funktionen. Om templet skulle bli en ursäkt för att inte behöva ha med Gud att göra, då har templet tappat sin funktion för Israels folk. Templet är påminnelsen, den är platsen som säger, här, ni kan möta Gud. Ni kan ha en relation med Gud. Inte att man skippar det med relationen och tänker, nu sitter vi säkert för vi har ett tempel. Så Gud behöver inte en fysisk plats, men han väljer att möta oss på fysiska platser och att använda sig av fysiska platser. Och vi kan behöva de platserna för att liksom, just det, nu är jag inför Gud. Här är jag inför Gud. Och Gud ryms inte i våra fysiska platser eller i våra traditioner eller i våra idéer om vem han är. Han är större än det. Hela jorden är full av hans härlighet. Och han vill lära känna oss. Poängen med att ta kontakt, poängen med att ha en plats där Gud vill möta oss, det är relationen. Det är att han vill lära känna dig och han vill att du ska lära känna honom. Det är poängen med templet och med platsen där vi möter Gud. Också, vi ska alldeles strax fira nattvard. Nattvarden är också en sån fysisk plats, alltså där vi gör en fysisk handling. Vi tar emot brödet och vinet i våran mun. Vi känner smaken av det. Och jag vet inte hur ni brukar tänka kring nattvarden, men för mig var det en kamp när jag var yngre. Alltså, vad är det här? Varför tar jag emot det här brödet och vinet? Vad är det jag ska känna nu? Och så äter man det och så bara, jag upplevde ju inte att Gud gjorde något särskilt i mitt liv. Jag kände inget särskilt. Och för mig släppte det när jag insåg, ja, men jag ska inte känna, eller jag behöver inte känna något särskilt. Jag behöver inte uppleva något särskilt. Utan det är själva poängen är att jag tar emot Jesus. Jag tar emot det här i min kropp. Och jag gör det oavsett om jag känner det eller upplever det. utan det är bara något jag gör. Gud gör ett verk i mig helt oberoende av mina känslor. För det är inte jag som upprätthåller Gud, det är han som upprätthåller mig. Så låt också nattvarden få vara en sån där, nu tar jag emot dig Gud. Nu gör jag den här handlingen för att det är dig och din förlåtelse och din befrielse jag vill ta emot i mitt liv. Vi ber tillsammans. Jag tackar dig Jesus att vi har fått spegla våra liv i ditt ord, Herre. Tack för Salomo, tack för Israels folk som längtade efter att få ha dig i sin mitt, att du skulle bo hos dem och vara hos dem, att det var det du hade utvalt dem för. Och jag tackar dig att vi får vara en del av det folket nu genom Jesus Kristus. Att du har valt att bo på den här jorden bland ditt folk, i din församling och i våra hjärtan. Herre, du som längtar efter att möta oss, lära känna oss och att vi ska få lyfta blicken från våra egna omständigheter och se på dig, Herre. Tack för att kyrkan får vara en plats där vi får möta dig. Men tack för att din härlighet uppfyller hela jorden, Herre. Att du är stor, så mycket större än vad vi kan förstå och fatta, Gud. Att du går bortom våra idéer och tankar och samtidigt så kan du möta oss var och en personligt, Herre. Tack för att du gör det genom ordet, genom sången, genom bönen, genom nattvarden och genom att vi möts tillsammans, Herre. Tack för att du är här och att vi får vara här hos dig, med dig, inför dig. Oavsett vad vi känner, tänker eller hur vi har det, så är vi här och du är här. Tackar dig för det i Jesu namn. Amen.